Upplyft hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och där de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Jesus har uppstått. Så är budskapet idag på påskdagen. Jesus har uppstått från de döda. Och jag tror inte att varken Petrus eller de här kvinnorna sjöng såna här körer, eller att de glatt utropade: "Hurra, Jesus har uppstått från de döda." Och det ser vi också i texten. Det är inte så de reagerar, utan de blir förundrade. Petrus blir full av undran. Och kvinnorna, de vet inte vad de ska tro. Och det är bra att det står en ängel och berättar vad som har hänt. För att, vad skulle vi själva tänka om vi kom till våran mammas grav eller pappas grav och så var det bara ett tomt hål, låg ingen kvar? Vi skulle ju inte börja sjunga halleluja, hon har uppstått, eller åh vad trevligt, han lever igen. Det är ingen som skulle göra det. Så det är bra att det står en ängel och berättar vad som har hänt. Och även efter det så är det svårt för lärjungarna att förstå vad som har hänt. Så kan det vara också för oss idag. Har Jesus verkligen uppstått från de döda? Kan det vara sant? Det kan ta tid att förstå det vittnesbördet som Petrus säger. Jag vill berätta något om vad uppståndelsen fick betyda i den första församlingen, i den första kyrkan, och hur uppståndelsens kraft fick genomsyra de första lärjungarnas liv och också senare hela romarriket. Så vi ska ta med på en liten resa. En tidig röst säger om de kristna så här: se hur de älskar varandra. Det finns en väldigt tidig text om de kristna, och det står att de älskade varandra. Det var ett vittnesbörd om de tidigaste kristna. Johannes skriver tydligt om det här i sina brev. Älska varandra. Vad ni än gör så älska varandra. Han återkommer hela tiden till kärleken. Jesu kärlek hade genomsyrat den första församlingen. Den första församlingen levde i en för samhället oförståelig och oöverträfflig kärlek till varandra. Vi kan läsa i apostlärningarna hur de har blivit påverkade av det här budskapet, att Jesus har uppstått från de döda. De delade allt med varandra. De delade dagligen ut mat till hungrande. De tog hand om änkor. De organiserade sig för att samla in pengar till församlingar och människor som hade drabbats av hungersnöd och ekonomisk kris. De samlades varje dag till bön. De vann ständigt nya människor för Jesus. Jesu uppståndelse fick stora konsekvenser, avgörande konsekvenser för de första kristna. De här konsekvenserna, de blev så stora att de romerska kejsarna först på 60-talet försökte bli av med de kristna. De kristna började mer och mer bli ett samhälle i det romerska samhället. De började bli som en egen nation, ett eget folk, ett nytt folk som tog hand om varandra, som tog över statens uppgifter. Man kallade de kristna för ett folk i folket, en stat i staten. Nero, den romerska kejsaren på 60-talet, var den första som försökte kväsa den här rörelsen. Den var ju ett hot mot hans makt, trodde han. Petrus och Paulus blir korsfästa eller avrättade, och enligt traditionen blir Petrus också korsfäst upp och ner. Men det hjälper inte. Utan de kristna fortsätter att växa, och de kristna fortsätter att sprida budskapet. De åker runt och delar budskapet om Jesu uppståndelse från de döda. På 90-talet försöker nästa stora romerska kejsare att kväva budskapet om Jesu uppståndelse. Domitianus, den stora romerska kejsaren som satte igång en stor förföljelse i mindre Asien, hela mindre Asien, mot de kristna. Men det gick inte heller. Utan de kristna visade sig vara villiga inte bara att gå till nya länder och folk med budskapet om Jesu uppståndelse, utan också i döden. Man tappade kontrollen över de kristna. Det var som den vise Gamaliel hade sagt i judarnas råd. Vi kan läsa det i apostlagärningarna i Nya testamentet. Om det här är från Gud, då kan vi inte stoppa det. De första kristna samlades i enkelhet kring det brutna brödet, kring apostlarnas undervisning i efterföljelse. De kristna, första kristna, hade i uppståndelsens skugga förlorat en fruktan för döden som gjorde att de var redo att gå i döden för sin mästare. Det var någon att följa som till och med hade besegrat det värsta som kan hända. Det gick inte att stoppa dem. De första kristna levde rent. Det finns vittnesbörd om att man kunde lätt lura de kristna på mat och husrum. De var så snälla så att man kunde utnyttja dem. Folk märkte det här och såg efter ett tag att de tror faktiskt på det de håller på med. De tog hand om sjuka och gamla utan att kräva ersättning. De älskade varandra. Människor såg det och kom till tro. Jag vill berätta om ett av de kanske mest kända vittnesbörden från den här första kyrkans tid. Från år 203, Perpetua, den stora aristokratikvinnan, rika kvinnan som hade blivit kristen. Hon hade kommit till tro på de första kristnas berättelser om Jesu uppståndelse från de döda. År 203 så går hon tillsammans med slavflickan Felicitas hand i hand in på amfiteatern i Kartago för att möta döden, båda som kristna martyrer. Det blev ett enormt vittnesbörd för människor att se att de kristna faktiskt trodde att Jesus hade besegrat döden. Kraften från den uppståndne suddade ut gamla klassgränser. Även de fattigaste i romarriket fick värdiga begravningar, för alla var lika inför den Gud inför vilken alla hade syndat. Alla skulle de i uppståndelsens gryning stå tillsammans inför samma Herre. På 300-talet så växte upp hela förorter till städer med kristna som tagit till sig den uppståndnes budskap att leva som den barmhärtige samarien. Och man tog hand om sjuka och man tog hand om gamla som ingen annan brydde sig om. År 380 så inser dåvarande kejsaren i romarriket att det här funkar inte längre. Utan vi måste bli kristna. Det går inte att stoppa dem. Någonting har hänt med de här människorna som gör att istället för att försöka stoppa dem så stoppar vi in dem. Hela romarriket blir år 380 som det tredje riket eller tredje nationen i världen. En kristen nation, dåtidens största civilisation. Förutsättningarna för det här var egentligen väldigt små. Lärjungarna, de var inte speciellt välutbildade, de var inte mäktiga. De hade ingen budget speciellt att tala om, de hade ingen organisation. De hade inga goda kontakter med de styrande och de hade ingen utarbetad strategi. Det var enkla fiskare som vittnade om Jesu uppståndelse från de döda. i den helige andes kraft. 11 av de 12 lärjungarna gav enligt traditionen sina liv för Jesus som martyrer. Den 12:e, Johannes, satt i sin död fängslad på ön Patmos utanför Efesos. Vad betydde uppståndelsen från de döda för de första kristna? Paulus skriver om det här i Romarbrevet i kapitel 6. Han skriver, precis som jag sa i början, ni har dött med Jesus och blivit begravda med honom i dopet för att uppstå med honom igen. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag har fått del av Kristus livet i mitt hjärta. Det var också något som man sa i väckelserörelserna. Kristus livet grep tag i människor och fick konsekvenser. Att sluta upp med de gamla dumheterna och börja ett nytt liv, en ny livsstil, var något som präglade den första församlingen och också mycket väckelserörelsen i Sverige. Och den här livsstilen som blev en konsekvens av Jesu uppståndelse från de döda blev en livsstil som övervann hela det romerska samhället. De första kristna var ett salt. Att ge sitt liv för andras väl blev för den första församlingen en vana. Därför att man kunde se längre än till graven. Det fanns hopp bortom döden. Man hade blicken fäst på en som till och med kunde besegra döden. Och därför var man också beredd att ge sitt liv för andra. Om det stämmer som påskens rykte säger, att Jesus har uppstått från de döda, då är det eviga livet mer än en from önskan och förhoppning. Då är det istället en stilla förvissning. En stilla förvissning som kan hjälpa oss och bära oss. Inte bara att lägga ner våra liv för andra och älska andra, utan också möta döden med en trygghet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.